kära vänner, dags för ännu ett avsnitt av Offsides podcast med mig, Anders Bengtsson, och här min kompis Johan Orenius. Och vi börjar väl med att säga grattis till Vetlandaposten.se.
Ja, ska vi gissa på trafikrekord på sajten?
Ja, det är ju tisdag morgon nu när vi spelar in detta, och vi gick precis in här på Vetlandaposten.se för att kolla, och givetvis så var det mest lästa nyheten just nu.
Mm, men de toppar med två män som har en motocrossdröm.
Ja, absolut. Det är ändå Vetlanda-skjuts.
Ja, om någon har missat det, Anders, varför snackas det om Vetlandaposten.se?
Jo, Anders Svensson var på ett frukostmöte av någon anledning i Myrsjö Vetlanda.
Ja.
Arrangerat av Myrsjö Vetlanda. För att prata väl om sitt liv och sin fotbollskarriär inför några sponsorer och lite föreningsfolk.
Ja.
Och i detta snacket så börjar han prata då givetvis om Zlatan.
Han fick säkert frågor om det, kan man gissa.
Det kan man tänka sig. Mm. Där han då uttryckte sig på ett sätt som har skapat då en klickbomb på Vetlandaposten.se. Och har blivit en superstor grej då senaste dygnet här i Sportsverige. Där det har blivit rewrites och det har blivit tolkningar och det har blivit också eventuellt missförstånd.
En litet smutsigt efterspel.
Det får man säga. Alltså det är som Anders Svensson säger. Han säger å ena sidan att Zlatan var en bra lagkamrat på många sätt, men också att han kunde vara en fullständig idiot.
Mm, och kunde bete sig som en fullständig idiot.
Precis.
Och däremellan kunde vi stå och prata om våra barn och sådär.
Exakt. Och detta blev ju då en jättestor grej. Det här idiotgrejen. Och det har ju gått så långt nu då så att Anders Svensson konfronterades då i efterhand av diverse andra nyhetshus om detta uttalande. Och han förnekar ju då att han har sagt detta. Han menar att Vetlanda-Postens reporter Oskar Mörnefelt har antingen missförstått eller fabricerat citat. Varpå Mörnefelt själv skrev på Vetlandaposten.se ett lite förtydligande. Han menar att detta var det han hörde. Han kollade i sina anteckningar. Han spelade inte in, tyvärr då, för hans del. Men han kollade i sina anteckningar. Han hade hört med andra åhörare i lokalen om det verkligen stämde, de här citaten. Och det gjorde de,
enligt honom. Ja.
Honom. Mm. Men Anders Svensson förnekar ju detta.
Ja, så kraftigt också. Det är inte att han var lite irriterad, utan han säger, jag tror det var till Sportbladet, att jag är chockad när jag läste det här och jag ska prata med journalisten.
Ja.
Jag vet inte om han har gjort det då. Men att han är helt ställd, att han inte skulle ha kallat Zlatan för det här. Det som är lite märkligt då, att när, vad var det du sa då, blir en naturlig fråga.
Mm.
Och när han försöker nyansera så säger han i princip, alltså andemeningen är densamma, att Zlatan kan vara lynnig i ett omklädningsrum, och det borde inte komma som nyheter för någon som har följt honom, att han, och han utvecklar då och säger att han tror att han vill testa vissa och sådär i omklädningsrummet, och så kan han vara både snäll och han kan vara dum.
Mm.
Egentligen samma sak, fast han använder då inte ordvalet att ibland kan han bete sig som en fullständig idiot.
Mm.
Verkar vara det som är Anders Svenssons hang-up mycket, att han säger att han inte har sagt just idiot.
Mm.
Men vi var ju inte heller på frukostmötet. Men ska man tro den här reporten och hans... han hade ju inte tänkt att skriva en sån här redogörelse. Det gjorde han ju efteråt när det, så att säga, tog hus i helvete för att förklara hur han upplevde saken. Men ska man tro den, så var det ju då många andra i lokalen som hörde samma sak. Och det blir ju lite löjligt att fastna vid ett visst ord, eftersom när Anders förklarar vad han egentligen menade så säger han alltså i princip samma sak som han gjorde där.
Mm.
Och det är inte superkontroversiellt egentligen. Skillnaden är väl att ordvalen är så pass skarpa. Jag menar, man kan ju tänka sig att det var en stressig dag för den här Vetlanda-Postens journalist igår, som inte är helt van att hamna i riksmediecentrum på det här sättet.
Mm.
Och det är ändå Sveriges mesta landskampare på här sidan som går ut och säger att han är helt chockad över, och en superdementi liksom så.
Mm.
Jag skulle blivit ganska stressad av det. Han framstår som lugn i sin redogörelse, men det borde ju i alla fall varit en omvälvande dag för honom. Men jag tycker det blir väldigt märkligt av Anders Svensson, eftersom att han säger då i princip samma sak fast med andra ordval. Och diskussionen, ju mer det rewritas och ju fler tidningar den når, desto mer handlar det om det här med idiot.
Mm.
Och snart kommer det bli att, vad var det som hände? Det var det han kallade Zlatan för en idiot.
Mm.
Gjorde han det? Ja, men nej. Han sa att han kan ibland bete sig som en fullständig idiot.
Ja.
Och det var ju någon väldigt nykter, någon småländsk gubbe som citerades i den här reportens referat och sa att, som gick i god då för att han hade använt, att han hade hört att han sagt idiot. Och sa att så här, ja, alla kan väl bete sig som idiot och ibland, det gör man ju själv ibland. Och så, där. Så allvarligt är det ju inte. Men Anders reaktion blir ju lite löjlig kan jag tycka.
Ja, alltså det finns ju några saker. Det är ju väldigt ängsligt av Anders Svensson att ens reagera så här. Han gör ju en större grej av det här än vad det egentligen är. Så han hjälper till och gör de här ringarna på vattnet. Och sen så har vi ju varit med om det här några gånger på sistone. Det var ju bara några veckor sedan som Viktor Claesson i samband med att han gjorde en intervju med en rysk reporter också hamnade i liknande blåsväder, fast inte med samma proportioner kanske.
Men... Nej, där kände man ju direkt att det fanns vissa lite större frågetecken nästan. Mm. Eftersom det var översatta citat från en rysk tidning då. Och han dementerade det ganska kraftfullt. Men det finns ju också någonting med... Alltså de här sammanhangen, det låter ju, det blir något komiskt med att i rapporteringen med allvarlig röst i Expressens webb-tv så det var på Myresjö Vetlandas frukostmöte som Anders Svensson, att det är sådana sammanhang där bomberna släpps. Då.
Jag undrar vad han gjorde där egentligen, hur mycket pris han fick Anders Svensson för att vara med på ett frukostmöte i Vetlanda.
Jag vet inte, Myresjö hus har väl pengar. Ja, det var ju de som ville sponsra Olle Nordin en gång i tiden och inte fick det för Lagrell när han var, när han ville ha en egen, vad var det Lagrell sa? Olle ville ha en särskild sportmössa.
Men det var ju inför VM-19, han var så het.
Ja.
Och han hade liksom anbud från Lazio och grejer.
Ja, ja precis. Ja. Men det påminner ju också om det här hela Ulf Karlsson-historien. Mm. Ja, det har ju ingen missat som gick till rättegång. Ulf Karlsson dömdes ju då till dagsböter.
Men han pratade inför vad? Typ Värmlands...
Ja, fritt ur minnet, Värmlands historiska idrottscafé, ja, typ. Ja. Något som också låter väldigt oskyldigt. Och då förstår man ju att man i ett sånt sammanhang så har man kanske garden nere och prata fritt ur hjärtat. Mm. Och tänker kanske inte då på att det här kan nå en tidning. Anders verkar ha varit medveten om att tidningen var där. Han hade tydligen skojat då också om att nu blir det bra material för lokaljournalisten här. Mm. Och så han visste att han var i rummet. Men de fattar kanske inte att steget kan vara ganska kort. Från ett idrottscafé i Värmland till stora rubriker på kvällstidningarna. Mm. Men citat sprids snabbt. Liksom. Ulf Karlsson hade ju inte räknat med detta. Och det hade kanske inte Anders Svensson gjort heller. För de är inte helt på det klara med hur media fungerar i alla lägen. Men det här har man ju sett förr med Anders också. Att han har gått ut hårt och sen velat ta tillbaka det lite, så var det ju den första väldigt lyssningsvärda intervjun han gjorde med Olof Lund när hans podd var väldigt ung. Det var ju då mycket med kritik mot Hamrén. Den ville han då gå ut, han tyckte det blev lite fel så ville han nyansera det. Det var nog ingen kritik mot Lund, men jag vet inte om han tyckte han hade sagt för mycket. Men samma sak där egentligen, han ska nyansera, det är egentligen samma sak som han säger, fast med kanske lite andra ordval. Så liksom det blir, och så är det rätt mycket av det här priset man får betala för att vara öppen och frispråkig och så. Då får man bestämma sig lite kanske. Men det här är kanske någonting nytt också, att man borde skicka ut sina reportrar till de här
frukostmötena.
Ja, med träffarna som inte ser så mycket ut för världen. För sånt har alltid förekommit. Mm. Sådär att jag har suttit på massor sådana i Motala. Det kom någon hyfsat prominent idrottsfigur och föreläste. Och så frågestund, och då kunde sägas ganska skarpa grejer. Men på den tiden skrevs det väl inte referat så. Det var väl bara såhär, Claes Hellgren besökte Motala och det var en trevlig kväll. Mm. Inte att någon liksom, att han skulle ha sågat någon, fast han kanske gjorde det. Så det beror ju, det är rätt mycket upp till den som sitter i rummet som ska skriva referatet.
Mm. Både du och jag har upplevt det flera gånger, och det kan vara från podden eller till och med när vi har haft, när vi har liksom twittrat till varandra, så har det ju blivit rubriker i Aftonbladet och Expressen och sådär. Att,
ja, men allt kan snappas upp.
Ja, hela tiden. Jag menar, det finns många saker som vi säger här som skulle kunna snappas upp, men vi har ju, vi nämnde för något år sedan, så pratade vi om, vi utsåg Noah Bachner till årets sportjournalist. Det var ju sådär, vi nämnde honom i ett sammanhang och sen så plockade Expressen upp det, bara grattis Noah och sådär.
Ja, som att det var en offentlig utmärkelse.
Ja, liksom, precis.
Så att, och samma sak, jag tror jag förra våren sa så här, ska vi säga att GIF Sundsvall är årets överraskning i Allsvenskan? Ja, det får vi väl säga för den här våren. Lång artikel då, sådär, om att Sides podcast utser GIFarna. Ja, och det är ju kul på sätt och vis, men det säger ju något om hur snabbt saker kan hamna i ett större sammanhang.
Ja, och det finns också en liten parallell till det här med fake news, lite grann det här som Anders Svensson bidrar på något sätt med, om det nu är så att han känner att han har blivit felciterad eller till och med att Vetlanda-Posten har hittat på det här, då är det ju en riktigt grov anklagelse,
ja,
mot
det
en reporter. Och han, reportern då, hävdar att så här uppfattar jag det. Tyvärr så är det ju inte inspelat, det hade ju varit fantastiskt om det hade varit så, för det här Anders Svensson kunnat sänkas eller fått upprättelse. Men
det kan, alltså jag har en viss förståelse för att det inte var, ofta så spelar man ju in när man sitter och intervjuar och så. Mm. Sitter man på en hel föreläsning så ska det mycket till att man sitter med en bandare på hela det där frukostmötet, och då har man nog blocket och antecknar det som är intressant.
Precis. Men jag bara tänkte, jag såg faktiskt det här igår, att Marcus Birro, som vi inte har nämnt här på bra länge, han skrev en tweet för några dagar sedan som var så här: de flesta journalister i det här landet är som blinda, skadeglada, insnöade, privilegierade fånar som lallar samma väg som alla andra gått. Och när jag läste det igår, så jag blev så jävla arg, så jag var otroligt nära att skriva till byrået. Men tänkte jag, nu drar jag igång en sån här grej som man inte vet vad det hamnar. Dels får man den långa svansen som han har efter sig.
Ja, för det
pallar inte med.
Nej, men det hade också kunnat bli artiklar av det. Mm. Alltså, man ska inte säga, du är ju inte, du är ju ingen kändis, men i ditt lilla sammanhang så är det ju någon, i och med att du är ansvarig utgivare för Offside. Liksom,
ja, precis. Men han skrev, de flesta journalister i det här landet. Det är så jävla falskt påstående. För de flesta journalister i det här landet är som Oscar Mörnefelt, som liksom krigar på. Jag var inne på hans Twitterkonto nu i morse bara för att se om han hade liksom haft ångest för det här nu med Anders Svensson. Men det var ingenting om det är sådär. Men de flesta journalister är ju som Oscar. De jobbar på lite mindre dagstidningar eller på mindre nyhetshus och får inte alls med i den här smeten som Birro rör sig i, där han fäktas mot de här debattörerna som har de stora plattformarna. Mm. Han ser ju, det är ju alltså 10-15 personer kanske, om man verkligen tar i, som ligger runt Birros, det här lilla sfären av gegga och skit och pajkastning och hittepå fakta och sådär. Mm. En otroligt stor majoritet, jag blev arg när jag pratade om det, otroligt stor majoritet är inte det. Så att när han skriver sån här sak, och det ser man då, det här, alla svaren som man får på den här tweeten. Det är så jävla många som liksom håller med honom. Det är precis som när man går in på Trumps konto och ser på de trådarna som han har där. Det är precis samma. Och han bidrar ju med det här. Och det är så jävla falskt om Marcus Birro. Så att
Anders detta, Bengtsson jämför Birro med Trump.
Ja, men det gör jag.
Då går det att ta ut.
Alltså för detta, jag hatar honom, Marcus Birro, för att han bidrar med sånt jävla smutskastning alltså.
Det kan bli en intressant testballong att se om det här plockas upp.
Ja, vi får se. Vi får se. Men du, vi ska säga det att detta avsnitt då, 145, spelas in den 14 mars.
Ja, och vad innebär det?
Ja, därmed är det exakt 134 år sedan Karl Marx dog.
Just det. Ja, det är väl trevligt. Och då tänker man ju på socialistiska...
Vattendelare, Karl Marx.
Ja, det får man väl säga. Ganska kraftig
sådana. Ja, det får man verkligen säga.
Men inflytelserik. Mm. Tankarna går givetvis till eventuellt kommunistiska eller marxistiska eller socialistiska fotbollsspelare. Ja. Krylla har ju inte kryllat av dem.
Nej, vi har ju Röde Ruben.
Röde Ruben. Mm. Och vad har vi på Röde Ruben?
Ja, det var väl en gnuggare, Blåvitt på 80-talet.
Ja, skicklig spelare i Blåvitt och viktig. Och sen gjorde han ju ett kort, han tog över som materialförvaltare i Blåvitt för inte så länge sedan.
Nej, det var något år sedan.
Ja, precis. Men är väl heller inte kvar. Det var ganska kort gästspel. Mm. Då gjorde Alexander Piaucher på GT en intervju med honom när han var ny. Och där han frågade just om han har kvar sina gamla politiska ideal och så. Som ju då var väldigt mycket vänster, och därför det var Röde Ruben förstås. Och det sa han att han hade, kanske ännu mer, för han tyckte att samhället hade blivit ännu sämre på många sätt och mer individualistiskt och så. Och därför att han gillade fotbollens kollektivism så mycket och så. Mm. Medan han lassade in några lakan i tvättmaskinen. Så. Ja, Röde Ruben förstås. Ja. Och Lucarelli.
Mm. Pajonius gamla kompis.
Ja, precis. Och hans bror, den andra Lucarelli, var ju med i Peronius Parma-reportage.
Just det.
Vårt senaste numret heter väl Alessandro Lucarelli kanske.
Ja, hjälten där i Parma som stannade kvar.
Trots tvångsnedflyttning och sådär, ja. Mm. Lucarelli, och jag vet inte om man ska nämna en sån som Paul Breitner. Han var ju speciell, västtysk stjärna med det här stora, dels skägget och mustaschen och så, afrot han hade. Historiskt för att ha gjort mål i två stycken VM-finaler, tror jag. Mm. Han stack ut när han slog igenom och gillade, och han hade med sig Maus lilla röda till träningen och ville gärna låta sig fotograferas med den. Och när någon journalist frågade honom att vad drömmer du om mest just nu, så svarade han att USA förlorar i Vietnam. Det var inte så många som gjorde. Mm. Och samtidigt var han svårinringad, för han själv körde gärna runt i sportbil och gillade pengar och var väl just inför VM 74 när de vann, var de väl nära att inte komma till spel för att de som ofta då vill ha mer bonus spelarna.
Ja, precis. Och menar, det har vi ju ett svenskt exempel på som har haft lite samma kanske diffusa känslor inför det här att man kommer från en socialistisk bakgrund då, som kanske Pontus Wernbloom då.
Ja, intressant.
Pratade om det när han började tjäna mycket pengar. Och nu tjänar han otroligt mycket pengar under sina år i Ryssland och sådär. Men att det finns en liten sådär intern bottningsmatch sådär fan. Å ena sidan så har de här idealen och sådär. Och å andra sidan så har ju blivit mångmiljonär nu.
Ja, Wernbloom är intressant. Han sa, kom jag ihåg, precis när han slutade i Blåvitt och skulle till Alkmaar då. Hade skrivit på ett kontrakt som gav honom ganska mycket mer med pengar. Så sa han till Sportbladet, tror jag, att jag skäms nästan över att jag blir miljonär. Mm. För mina kompisar som spelar fotboll på låg nivå eller på precis lika mycket och är snickare och så. Och det känns lite pinsamt, sa han. Och så kom jag ihåg att jag var intresserad av att göra ett samtal med honom om pengar just. Inte för att sätta dit honom, utan bara det kändes som att han hade just den där kampen du beskriver. Att han hade idealen och samtidigt har man det, kanske sitt eget bästa och sin familjs bästa för i det korta perspektivet sådär. Och han var på och sådär. Han ville att jag skulle skriva ihop en liten sammanfattning av ungefär vad jag ville prata om. Så mejla till honom, det här var när han spelade i CSKA då, eller fortfarande gör. Mm. Och så gjorde jag det och det var ganska skarp ändå. Så där, allt handlade om pengar och sådär. Och då svarade han tillbaka, sorry, känner inte riktigt att jag vill snacka om det här. Så då sket vi i det då.
Ja, just det.
Och det var han ju öppen med. Jag tror han intervjuades i Soran Ismails landslagspodd, du vet. Mm. Och då var han väldigt tydlig med att han sa att det är för pengarna som jag är här. Det är klart att jag gissar ju att han gillar att spela fotboll på hög nivå också. Men han sa ju att hade det varit för pengarna så hade jag aldrig lämnat Blåvitt. För där trivdes jag så bra som man kan göra. Mm. Så den här dubbelheten är intressant. Ja. Och det finns ju, då, man kan ju fråga sig om det ens går att vara socialist och svinrik fotbollsprofil. Då blir de ju ofta sådär, för det finns ju många som har, som du säger, kanske arbetarklassbakgrund och som också tycker att de värderingarna är mina värderingar och som stöder arbetarpartier och så. I England, där det alltid är viktigt för Labour och Tories att ha folk bakom sig. Det här med att kändisar går ut och ger sin, vad säger man på engelska, endorsement, va? Ja. Ferguson kunde ju Labour alltid räkna med, och att han kunde synas på bild med Tony Blair och sen Gordon Brown och så. Och samtidigt kunde han bli beskäftad, du själv då, liksom bo på det här stora, din stora ranch nästan och har alla dina kapplöpningshästar och blir liksom någon slags champagne-socialist då. Mm. Liksom. Så man kan ju förstå att det blir problematiskt för dem.
Vi sa ju det då, avsnitt 145, och när vi ändå är på siffran 145 så ska vi ändå säga det, att på tal då om pengar och kapital.
Das kapital.
Ja, så 145 miljoner kronor är tydligen så mycket som Superbo, alltså Djurgårdens sportchef, har sålt spelare för nu under sin andra sväng i Djurgården.
Är det så mycket pengar?
145 miljoner. Det är bra jobbat. Alltså.
Ja, det har varit en del Kina-försäljningar där då.
Det har det varit.
Som har gett en del.
Vi ska säga det att vi gör det här avsnitt 145, kapitalavsnittet, tillsammans med C-more. Och idag är det 17 dagar kvar till den allsvenska starten och uppladdningen på C-more fortsätter. I helgen så är det dags då för Svenska Cupens semifinaler. På lördag möts IFK Norrköping och Bommapojkarna, och på söndag så gör Häcken och Östersund upp om en plats i finalen. Det spelas även lite träningsmatch i veckan. Imorgon torsdag är det Örebro-Hammarby, och till helgen visas bland annat Molde-Malmö FF. Lyssnar man på Offside Podcast så kan man ta del av ett exklusivt erbjudande. Det är halva priset första månaden, alltså 199 spänn istället för 399 kronor. Och detta är då utan bindningstid. Man går in på cmo.se/offside för att ta del av erbjudandet.
Just det, och cupsemi där med att Häcken Östersund. Och du såg ju kvarten mellan Häcken och AIK som slutade 3-0 och var väldigt snabb på sms-knappen efter det och skrev att Häcken vinner allsvenskan. Så blir det. Så du får väl utveckla här lite nu då.
Ja, men så blir det nog. Det är klart, alltså AIK var ju inte så att de var utspelade. 3-0 kan ju se ut som att de var utspelade, men de var till och med kanske det bättre laget i första halvlek. Men andra halvlek, när man såg ändå, när Paulinho kom in, det är typ 20 minuter kvar. Jag har ju för övrigt gjort en lång intervju med Micke Stare som kommer i det kommande numret som når prenumeranter nästa vecka. Men jag har ju träffat honom ganska mycket under vintern och sådär. Och varje gång som vi träffat så har han varit sådär och pratat lite grann om spelarna. Och varit lite så bekymrad för Paulinho med tanke på hans skadehistorik och så. Han har inte riktigt vetat var han har honom. Så när han kom in då så tänkte jag att ja, det blev väl lite grann att han bara ska lufsa runt. Han kom in, du vet, och dominerade direkt. låg på en annan nivå faktiskt.
Och han var pigg?
Pigg och jävligt alert och krigade och gjorde knappt en enda sak fel. Och på andra kanten då, offensivt, så har de då Fanrud som fram tills dess hade varit, under i alla fall andra halvlek, i en egen nivå, alltså på en helt egen nivå. Så har de Kamara på topp där.
Fanerud var ju bra redan förra hösten. Det var väl mer att Häcken var ett så pass Ingemans landsläge så att man inte brydde sig så mycket.
Ja, precis. Men den anfallstrion de har där är ju svårslagen, skulle jag säga, i Allsvenskan, om alla de får vara friska.
Ja, det är ju ett ganska stort om dock.
Om man såg direkt att Paulinho och Kamara, framförallt de två, de hittar varandra på ett sätt så kändes som att de verkligen klickade.
Kan man misstänka att Paulinho hade laddat upp med sin espresso med 7 sockerbitar i?
Just det.
Att han var pigg.
Det var det. Ja, men sen så har de en sån som jag har gillat nu ganska ett par säsonger för. Aboubakari,
ja,
som är ju faktiskt en väldigt bra spelare. Som att han är så här komplett på så många sätt och kan användas lite överallt. Så har de Friberg, Falseta som ligger där bakom, som Rasmus Lindgren som förutom att han gjorde ett otroligt vackert mål också spelar med en sån här elegans och en, ja, det är väldigt bra. Sen så har de Abrahamsson också som jag tycker målvakt som jag tror skulle jag säga topp 3 i Allsvenskan. Gjorde också några helt avgörande räddningar. Sen har de ju faktiskt på bänken och så, de har ju en trupp nu som är, den är ju definitivt topp 3. Och efter att jag hade skrivit någonting om att jag tyckte att Häcken spelade bra och sådär, så var det flera stycken IFK Göteborg-supportrar som hörde av sig på Twitter. Tyckte om Real Häcken och sådär. Vet, börjar de nu? Och det kanske man kan säga. Alltså nu såg jag, de hade årsmöte igår. 55 medlemmar var där. Ja. Inte så många. Jag såg att, jag tror att det var Helsingborgs Dagblad som gjorde en liten sammanställning, om det var Thomas Nilsson där som hade kollat på hur många medlemmar, så nu är det ju den här årsmötestiden, hur många medlemmar som hade varit och
som toppade, dyker upp på alla.
Det var det faktiskt Helsingborg som då är superettan av nu som hade haft flest medlemmar närvarande, det var ungefär, var det 400 drygt.
Okay.
Så Blåvitt kom väl tvåa och så Malmö tre eller sådär, i fallande skala. Men det säger väl lite grann om Häcken, och då hade då Dennis Andersson, ordförande i Häcken, igår då på årsmötet pratat om att första gången vi bör prata om SM-guld nu vågar vi ta de orden i vår munna. Mm. Och vi ska också sikta på att få ett publiksnitt på 5000. Jag tror att de hade 1900 mot AIK här i söndags i Svenska Cupen. Så det är ett stort steg de ska ta.
Ja. Ja, där har vi guldtipset i alla fall.
Ja, vi har ändå det, tror jag, vi Häcken. Alltså.
Ja, men jag känner,
det är inte så att det sticker i taken. Visst, man kan säga att Malmö FF ska ju jogga hem dem. Om man...
Skulle du verkligen säga Häcken så sticker du absolut i taken.
Det gör det så mycket egentligen.
Det är en klubb som aldrig någonsin har vunnit ett SM-guld. Och som har kommit tvåa en gång. Och som förra året slutade tia förra säsongen, precis. Men de kan ju ställa en väldigt bra elva på benen. Mm. Det är väl två invändningar där. Det är väl det där ommet som du var inne på. Att de har ju haft några av de där nyckelspelarna har varit väldigt skadebenägna. Mm. Inte minst anfallarna. Mm. Och att de även tidigare har sett otroligt bra ut när de har varit bra. Mm. Men att de har inte kunnat hålla den jämnheten helt enkelt. Nej. Och haft problem när det har börjat gå emot.
Ja.
Och det är väl därför de hoppas på att Stadis ska kunna ge någonting nytt då. Mm. Men spännande lag att följa. Jag och min sida såg på en av de andra kvartarna, den som var på lördagen, kamratmötet mellan Göteborg och Norrköping som Kalle Holmberg avgjorde med två stycken mål och Norrköping gick till semi. Jag kunde mest tänka på att det var ett så plågsamt minne. För jag tror att det var första gången de här lagen möttes på Ullevi sen jag var där på första dejt med min blivande fru.
Just det. Ja.
Och det känns ju alltid väldigt jobbigt att bli påminn om. För att det är inte min största stund i livet.
Ja, vad nu? Vi ses utanför.
Vi ses vid Gunnar Grenstad.
Gunnar Grenstad till.
Det var ju, jag hade träffats kvällen innan då. Man var lite ölrusig och kär.
Mm.
Men det är ju grejen också. Och så ett spontant galet infall då. Men ett spontant galet infall ska ju vara liksom. Fan, ska vi inte bara dra till Paris imorgon? Vi bara gör det. Det ska ju inte vara. Då är man ju otroligt beige figur att det galna infallet är. Fan, ska vi inte bara. Det är allsvensk match imorgon. Kamratmöte i Ullevi.
Uh-huh.
Wallerstedt ska spela på topp. Felix Magro är i IFK Norrköping. Vad säger du? Ja, absolut. Klacken. Nej, pressläktaren förstås.
Till och med det.
Det ska bli 8 grader i april.
Jag kan fixa akkreditering.
Ja, det var ju otroligt dålig idé.
Ja, nu ska ni gifta er i sommar, så det gick ändå bra.
Ja, så då kan man i alla fall garva åt det. Annars hade man ju grämt sig om man hade spolat möjligheterna där.
Ja.
Kuriosa är att Tobias Hussein spelade vänsterback i den matchen.
På tal här, Johan, om Vetlanda-posten. Vi ska lämna den här härvan med Anders Svenssons uttalande om Zlatan. Men så var det en liten sak som glömdes bort där i den här Vetlanda-postens första text som var, jag tror inte de riktigt räknade med den här, de här följderna.
Nej.
Men där var det så att Anders Svensson i det här frukostmötet hade hyllat två stycken allsvenska tränare. Det var Graham Potter och det var Jimmy Tillin då i Jönköping Söder.
Var inte lika intressant för kvällisen här att dra upp. Och...
inte så.
Det var kul om också man Anders hade gått ut och dementerat det.
Ja, ja precis.
Helvete heller.
Just det. Det skulle jag aldrig säga om Jimmy Tillin.
Jag ska snacka med den här journalisten.
Ja. Nej, men det var inte så att han... utvecklade så himla mycket heller. Man sa att de stod för någonting annorlunda, att de tänkte lite nytt och sådär.
Jag tror det är Anders gamla käpphäst också, att han tycker att det tillbringade en hel karriär i Allsvenskan på och tycker att allsvenska spelare prioriterar träning med, utan boll,
ja,
alldeles för mycket.
Ja,
och försvarsspel helt enkelt.
Så var det. Men jag har ju haft en hel del kontakt med Jimmy Tillin sista månaden, får jag säga. För ett sånt här samtal då, som man kommer kunna läsa i nästa nummer. Men det var ju så här himla, först så var jag sjuk, sen så var han sjuk, sen så var det träningsläger i USA, sen så var hans familj sjuk.
Så skulle ni också prata om med varandra att ni hade varit sjuka?
Ja, väldigt uppdaterad på statusen på hans barn och hur magsjuka de har varit. Och så.
Han har två små barn.
Två små barn. Nej, så vi har pratat mycket och får säga att jag har gillat Jimmy och den här korrespondensen som vi har haft under februari månad.
Kunde du tränga bakom det här? För han ger ju också, han har ju lite Jens Gustafsson över sig med det här yberseriösa intrycket som han ger alltid.
Han är ju otroligt, det märker man ju att, och det kanske man märker också när man läser intervjun, att han är ju väldigt påläst inom vissa saker som han själv inte... Man är novis helt enkelt när man pratar med honom. Nu pratar vi rätt mycket om olika typer av hur hjärnan fungerar och sådär, och vad som är bäst med träningsupplägg och sådana saker. Och därför får man ju pausa honom och göra en sån intervju. Ursäkta mig nu hänger inte jag med här. Kan du ta detta en gång till? Och så får man skriva snabbt som satan.
Ja.
Men absolut så att han har ju... Han är ju, det är ju som, det är inte riktigt som att prata med Sören Kratz. Precis.
Hur menar du då?
Nej, men,
att han är mer fotbollig?
Ja, det är ju gamla skolan på något sätt. Ja. Här är det ju mycket så här forskning, akademiska tyngder bakom sina påståenden och sådär. Mm. Man testar lite olika metoder och så. Men det som var lite intressant här var ju att i researchen så snubblar vi ju på här att Jimmy har ju en spännande bakgrund där han då har varit förman på ostfabrik.
Mm.
Där man... tillverkade man ett goda ostar.
Ja.
Det följer sig som så då att hans lillebror, Tommy, som är väl 5 år yngre.
Ja, Jimmy. Och alltså det måste man ändå säga. Det är ju ingen ny spaning på något sätt. Men att på elitnivå coacha sin bror. Mm. Jag kan inte på rak arm komma på. Ibland har man hört far och son och sådär. Med krojfarna och så. Men att en bror... som coachar sin bror. För ofta är det ju inte så mycket åldersglapp där. Jag kunde spontant inte komma på något annat elitlag där brorsan är tränare till brorsan.
Ja, det är nog inte så många. Det kanske vi kan be er lyssna. Har vi några brorsor som på i alla fall hyfsat hög nivå har coachat varandra?
Ja.
Så får ni höra av er till podcast@offside.org.
Ja, och grejen här då med bröderna Tillin var ju att han hade haft honom som chef även på den där ostfabriken.
Ja,
då.
Precis. I unga år. Det var strax efter lumpen. Och Jimmy blev någon slags förman där. Hade ett litet gäng som han basade över.
Ja.
Och då gav han då lillebrorsan jobb där på ostfabriken. Och han var ju helt knäckt där.
Ja, vad tyckte Tommy om det?
Ja, det är ju gammal Jönköpingsposten tror jag det var.
Jag tror det var Aftonbladet till och med.
Aftonbladet till och med. Mm. Där då brorsan då, Tommy, säger att han stod och grät första dagen. Han stod där på det rullande bandet och godostarna bara rullade fram. Det var ett högt tempo. Och så säger han så här då i intervjun. Hamnade i packen men har så små händer att de där jävla godostarna är stora och hala som fan. Och så skar man sig precis hela tiden och fick sår som torkade på natten. Det gjorde så jävla ont. Men jag var ung och spär på den tiden. Jag hade inte muskel på kroppen.
Det är ju Tommy Tillins Lincoln-tunnel-ögonblick.
Ja, det är ju det.
När han stod med de hala godostarna. Det är roligt att han får in att han har så små händer.
Jag tog upp detta med...
Jag har inga goda erfarenheter.
Med jul. Så var cheesy.
Ja.
Ja. Men jag tog upp detta då med Jimmy för att del av intervjun handlar om det här med att han var lyhörd gentemot sina spelare och sådär nu i Jönköping Södra. Och tog upp det här redan som ung 20-åring så lyssnar han på de här passarna. Han lyssnar på sin lillebror när han kommer och gnäller för att det gjorde så jävla ont att jobba med de här godostarna.
Då ska du få ett prästostan istället, Tom.
Ja, precis. Men då snackar ju då Jimmy om att ja, men då löste vi det så att vi behöver rotera in på fabriken och så, här, så försvann problem och så här. Det var liksom en liten en slags metafor för hur han redan då var en problemlösare när det började skava inom gruppen och så där.
Ja. Ja. De verkar ju också haft, och Tommy själv verkar ju haft så pass goda erfarenheter av brorsan som chef på ostfabriken att han var ju med, och det var ju ett speciellt sätt han blev tränare i Södra. Spelarna fick ju säga sitt.
Ja, det var
där ju var när Tommy en av dem som verkligen pushade för sin storebror nu.
Absolut, det var ju när Mats Gren då lämnade hastigt och lustigt.
Ja, det är lätt att glömma, det var ju rätt bitter
ja,
i Jönköping.
Ja, det får man ju ändå säga alltså. Så när, om det kommer fram tillfällen då, Mats Gren pratar om lojalitet och sådär, nu när, som sportchef i Blåvitt, om spelare som man tycker ska liksom hedra sina kontrakter där, så kan man alltid referera bak till hur han själv gjorde, lämnar Södra mitt under säsongen. De står lite sådär handfallen och styrelsen börjar leta, shit vad ska vi ta in för något, vi måste ha in någon rutinerad och sådär, men då är det ju då bland annat Jimmys lillebror som föreslår, fan vi har ju en
lösningen finns på nära håll, ja.
Som är omtyckt och som kan klubben och som har potential och som är otroligt målinriktad och så. Så det var ju liksom spelarna som presenterade detta som ett beslut, och det har ju lyckats väldigt väl. De tar upp Södra till Allsvenskan första gången på typ 46 år eller sånt här, och lyfter upp dem också först en tabell och sådär.
Ja, och gör en kanonsäsong i återkomsten.
Precis.
Annat nytt som har hänt sen sist i allsvensk värld är väl framförallt kanske att Djingis Khan, Mats Jingblad, har då aviserat att han slutar som sportchef i Hammarby. Inte med omedelbar verkan, men som jag fattar det till sommaren.
Jag tror att det var till och med att det skulle vara så fort transferfönstret stänga här. 1 april väl?
Ja, han är på väg bort i alla fall. Vad kommer han få? Hur blir hans eftermäle i Bayern, tror du?
Ja, att det var Nannes lumparpolare. Och att de var goda gamänger som gled in där i Hammarby och trots allt lyckades ta dem upp i Allsvenskan.
Ja, bra start.
Men, och har värvat en hiskelig massa spelare.
Några bra rekryteringar förstås.
Men inte sålt mycket. Jag kollade upp detta och nu var det ju till och med ett par år innan Djingis Khan klev in i Hammarby. Men sen 2010, då sålde de faktiskt Hellenius till Italien för 17 miljoner kronor. Det var också en jävligt stor härva där. Alltså, med sådär pengar, agenter och mellanhänder och pengar som inte dök upp och sådär. Det var ju jättemycket grejer kring det.
17 miljoner var försäljningen. Mycket för en spelare av Linus Hellenius.
Men sen dess, det var 2010, så har de inte sålt en spelare över 10 miljoner kronor.
Nej, ändå, som det stämde det här du sa innan med, apropå avsnitt 145, att Bosse Andersson hade sålt för 145 miljoner. Är det kanske inte 145 miljoner mer än vad Jingblad har sålt för, men bra många miljoner mer.
Ja, nej, det är ju ett par miljoner här och där som de har lyckats sälja spelare. Israelsson var väl en som försvann här.
Och istället rekryterat väldigt mycket.
Väldigt mycket.
Och känslan är ju fortfarande med Hammarby att de ska ju vara glada över sin fantastiska publik och intäkterna som de ger. Man skulle också kunna kritisera dem för att med det underlaget så ska de kunna leda svensk fotboll mer än vad de gör, även om de är ett allsvenskt lag.
Ja, det är det man tänker. Hade de kunnat göra en försäljning på 20-25 miljoner så hade det säkert gjort superstor skillnad nu. Då hade de eventuellt inte behövt lägga det kanske på, för det verkar ju som att alla de pengar de tjänar på sina publikintäkter och även sponsorintäkter, de ligger bra, och matchintäkter får man då säga. Liksom. Och de värvar ju mycket spelare, så att där verkar ju inte gå någon riktigt nöd på det. Nu vet man inte, de kanske finns spelare som de hade velat värva som inte råd med, men kan de sälja en spelare för 20-25 miljoner så kan det göra så jäkla stor skillnad för Hammarby. Då kan det innebära att de kan satsa ännu mer på ungdomsakademin eller anställa mer personal, scoutingverksamhet eller vad som helst. Så att det är väl den affären de ska kunna göra för att kunna försvinna från det här liksom träsket de har hamnat i lite grann nu i Allsvenskan, när de är någon slags mitten nedre allsvenska lag.
Vem pratas det om kommer till över efter Jingblad? Gissar att många bajare hoppas på Sleiman kanske?
Han är väl det hetaste alternativet just nu, men jag såg att Disco på Expressen var ute och lanserade några möjliga kandidater. Jesper Jansson nämndes, men jag tror att Disco också flikade in att göra en trippel i Stockholm. Alltså då jobbar för, eller anställd av samtliga tre stora klubbarna i Stockholm. Så det kanske talar emot.
Ja, han har ju vissa erfarenheter därifrån som gör att han kanske inte är så sugen.
Men han lanserades och sen Svante
Samuelsson.
Samuelsson, Kalmar som har lämnat där då. Som, han var väl klubbchef, klubbdirektör.
Ja, precis. Men han hade i det en... så ingick det att vara sportchef. Precis. Alla, sen hade han ju Borstam då i och för sig. Så, ja, men han har ju varit sportchef tidigare.
Han väcker in kepsen här i höstas. Lite under radarn får man ändå säga att det var. Han är ju en av trotjänarna i Allsvenskan. Och varit med väldigt många år och gjort Kalmar faktiskt till ett väldigt stabilt allsvenskt lag. Där man krönte det då, givetvis med ett SM-guld för nu 10 år sedan.
Och han, nu har han väl ett civilt jobb på, vad heter det? Destination Kalmar, ja, eller liknande. Ja, som precis. Någon slags administrativt och ekonomiskt ansvarig där. Mm. Men honom ville Disco ändå övertala och lämna Destination Kalmar.
Ja, det vet jag inte. Jag tror att han bara nämnde honom att fanns där.
I... Ja, men det är kul som du säger, för det spontana känns ju att gud vad, vilka trötta namn. Mm. Ja, för undantaget Sleiman kanske. Mm. Men samtidigt, det är ju inte vem som helst som kan vara sportchef i Allsvenskan. Och det finns inte så många att välja på kanske. Det måste ju nästan vara en svensk, eller i alla fall som en som har ett väldigt bra svenskt kontaktnät, ja. också införstådd i svenskt föreningsliv.
Och där är det ju lite svårare att plocka in en dansk eller norsk om man inte verkligen bestämmer styrelsen har verkligen, nu ska vi bli liksom, verkligen finkamma Norge på alla talanger och liksom, där känner vi att det kan bli vår väg. Typ AFC United skulle kunna göra en sån sak för att de är så annorlunda och så. Mm. Men givetvis är det så att man bör ju ha rätt bra koll på svensk fotboll.
Ja, och därför är det ju inte en skräll då att många är före detta spelare. Nej. Nästan ännu mer på sportchefsnivå. Alla är ju inte det, men på tränarnivå. Mm. Mats Gren, Daniel Andersson, Stefan Andreasson, Bosse Andersson, alla de är ju gamla spelare. Svante med. Väström då är ju ett undantag som inte spelade någon fotboll att skryta med i alla fall. Men det finns inte så många.
Nej, det är ju inte så.
Vissa särskilt mindre klubbar har ju haft en lösning. De inte har en sportchef. Mm. Antingen då man har en klubbchef som också har det ansvaret. Som, alltså är det ju med Mats Gren, vi kallar honom sportchef här nu. Det finns ju ingen... Han är ju sportchef men också en del annat sen de gjordes och inte ersatta Kurt Svelli. Då. Mm. Och Janne Andersson trivdes utmärkt med den lösningen i Norrköping att ha ett helhetsansvar där han var någon slags manager med både sportchef och tränare. Ska man vara där bygger det nog på att man har en väldigt god relation med ordföranden i klubben. Mm. Som han bodde väl granne med Peter Hunter.
Ja, det var ju lite hans trumfkort.
Ja.
Jannes fru och Peter Hunds fru blev väl bra vänner. Och då kände han att det blev lite svårare för Hunter att sparka mig. De här middagarna som jag har som är så trevliga, de blev lite mer krystade.
Då förlorar vi dem också. Ja. Men det är ju en oerhört viktig position i en klubb i alla fall. Och det visar sig eftersom de sällan får sparken. Utan det är ju tränare som får sparken.
Så är det ju.
Oftast. Ja. Och man måste på ett sätt kanske jobba minst lika mycket som en tränare. Ja. Och investera väldigt mycket av sin både tid och kraft och lust.
Ja. Så i det. Jag nämnde ju den här intervjun som kommer då med Micke Stare i kommande nummer, och när vi satt och gjorde intervjun så pratade vi en del då om AIK och tidningen utvis och sådär, vilka personer som han hade liksom inspirerats av och läst sig saker av och sådär under sina första år. Då nämnde han ju Björn Westerholm och med många superlativ så här otrolig kille liksom, enligt Stare, som var så jävla mångfacetterad sådär, han var allmänbildad så in i helvete, så när vi satt där i ett jävla omklädningsrum på Gothia Park Academy, deras träningsanläggning, så pekade han upp i taket. Ja, du vet, han är så jävla allmänbildad så att han hade kunnat hoppa upp här och så pekade han upp i taket. Upp i taket och bytt hela jävla flexsystemet och sen hoppat ner och så snackat ekonomi. Jag vet, han är så jävla vass på allting. Så att, Micke Stare hade ju djupaste respekten för Björn Westerholm som verkligen. Sportchef.
Verkligen. Det som kan vara bra också, och det kanske har något med att göra med att varför spelarerfarenheten också kan vara värdefull. Och särskilt om man har erfarenheten. Jingblad till exempel hade ju ingen personlig historia med Hammarby när han kom dit. Nej. Det kanske var en av klubbens målsättningar då att skulle vara nyttigt med någon som inte var insyltad i Bayern med nya perspektiv och så. Så var det ju med Nanne också då. Men annars är det ju vanligt att någon hamnar där. Om det är en före detta spelare så är det ofta just att man har erfarenhet från den klubben. Och det kan ju ge en viss, Daniel Andersson är ett bra exempel på det, att det ger en viss, ett visst spelrum. För som sportchef så måste man ju ta rätt många obekväma beslut. Och är man då bara ett oskrivet blad, Daniel Andersson har ju varit väldigt osentimental. Mm. Att han har ju liksom verkligen inte...
Ja, med alltså, Gische, där satte sen på sin spets då.
Ja, liksom. Och att de plockar inte hem Hamad då. Liksom. Mm. Jag tror ju ändå att om MFF hade verkligen velat det så hade nog Hamad spelat fotboll där den här säsongen. Och det finns andra också, hela när de sålde Kjartansson mitt under, att han tagit väldigt många obekväma sådana. Mm. Men han har ju den här... det här förtroendekapitalet, eftersom han anses vara en legendar i klubben spelarmässigt, och då blir det ändå...
Han heter Andersson i efternamn.
Ja, och det här känns ändå lite, ja men det är ändå, Daniel vet nog vad han gör. Mm. På så sätt är han väldigt intressant, för han framstår som ganska skrupelfri så, att han verkligen inte bryr sig om gamla meriter eller vad han har gjort. Man ska förstå att Daniel Andersson, han vet precis vad MFF är, han kan historien, är jättebra. Men i och med att alla förutsätter att han kan det, och att det betyder så mycket för honom, paradoxalt nog kan han också skita i den då. Mm. För då vet man att han ändå bryr sig. Men om någon Jingblad-figur hade gjort så där, så hade det nog varit mycket svårare, tror jag. Mm. Och samma med Andreasson i Elfsborg. Sånt där, att man vet att han bryr sig nog väldigt mycket i grunden. Så då får man större spelrum. Så det kan vara rent taktiskt så där. Jag var ju hemma vid i mitt kära Motala i helgen och kom hem till en stad för en gångs skull då, lite till en stad i medvind som var glada i och med att stadens stolta bandylag IFK Motala då hade kvalat sig upp till bandyns finrum. Det finns inte så många rum. Och man kan diskutera om det finaste rummet är särskilt fint.
Men hur var det egentligen? Det har jag faktiskt inte frågat. Hur var stämningen med Motala? Märkte du skillnad? Var det lite... klang och jubel runt fontänen i City?
Nej, det hade ju varit, jag kom dagen efter, så kvällen innan hade det varit stor fest och livat på stad. Ja. Men jag kan inte säga att jag märkte så mycket annat. Nej. Farsan var glad.
Ja, okay.
Ungefär så. Ja. Men ja, de gick upp då i alla fall, och det var, som man kan tänka sig, stort firande. Men de hade även tidigare under säsongen gjort sig kända just för sitt firande i omklädningsrummen efter segrar i serien, helt enkelt. Mm. Ja, du vet själv hur det är, man hör, de hurrar för segern, hör man Blåvitt göra eller något sånt där. De har tagit det lite steg längre. De har då en lagkapten som heter Erik Ivarsson, som har blivit något av en kultfigur i Motala, för att han är, han firar så otroligt hårt direkt i omklädningsrummet, och han leder ramsor och allsång. Och de har blivit lite virala, de här klippen som de lägger ut på deras Facebook-sida. Det var faktiskt en lyssnare som skickade en länk just för att ni har väl koll på det här. Och så ville han att vi skulle prata lite grann om firanden i omklädningsrum. Mm. För att folk ska få en bild så kan vi lyssna på några sekunder kanske om hur det låter när IFK Motalas lagkapten Erik Ivarsson firar segern med sina lagkamrater. Kan vara lite svårt att uppfatta orden i hans AC/DC-röst, men det han framförallt säger flera gånger är ju då: ett fyrfaldigt leve för segern, den är så jävla skön. Och så upprepar man det ganska många gånger.
Fyrfaldigt leve för segern, den är så jävla skön!
Mm. Ja, bra pipa.
Ja.
Men han ville då, den här mejlaren, att det här tyckte jag var kul, skrev han. Att, och jag antar att ni har rätt många erfarenheter av hur det firas i omklädningsrum. Mm. Och har ni några specialexempel på när det har firats extra mycket och hur brukar stämningen vara och sådär. Och så funderade vi igenom det här lite och kom väl fram till att vi har ju varit i ett och annat glatt omklädningsrum, deppigt också. Ja. Men när det har varit glatt, så paradoxalt nog, så har man då gått runt och känt sig ganska obekväm.
Ja.
Mm. För det blir, man får en väldigt oklar roll då som journalist. Mm. Det var ju väldigt tydligt, då kände ju inte jag dig, men när AIK vann den här klassiska guldmatchen på Gamla Ullevi, som Kärna avgjorde, så var vi båda två nere i omklädningsrummet. Du hade då för ett lite längre reportage följt målvakten Daniel Örlund och träffat honom ganska många gånger. Mm. Och jag minns att jag reagerade så mycket på att han kom fram till dig väldigt glad så, med en enorm snus under läppen och gav dig en kram. Medan jag en bit bort stod och blivit utskälld av Højfeldt för att jag inte hade trott tillräckligt mycket på AIK under säsongen. Det var viktigt för Højfeldt just då.
Nej, men jag minns ju den kraven också.
Ja, och jag kan ändå, jag minns att jag tänkte, det här är lite konstigt. Alltså, det var inte du som tog initiativ till kraven. Det hade varit ännu konstigare om du sagt app, app, app.
Jag kom springande, Daniel, fy fan vad kul.
You did it, man. Hade jag varit smutsigt. Men jag såg ju att du var lite stel när han liksom, för han gav verkligen en björnkram så. Och det kan ju varit lite problematiskt för dig kanske, kan jag tänka mig. Eller hur upplevde du den situationen?
Nej, men absolut, så är det ju. Och det är ju många gånger man har varit, eller många gånger, men det har varit Några gånger som man har följt en spelare eller en klubb under en guldstrid och sen så slutar det med att de firar och det är liksom den här euforiska stämningen i omklädningsrummet. Man kliver in där och man är svettig och liksom, ja, du vet sådär, och de är skitglada och de sprutar champagne och de sa, kom och ta en bärsand och så, nej för fan, det vill jag helst inte göra. Man vill ju hålla den här liksom professionella distansen.
Ja, det är jättesvårt för liksom att man kan ju inte delta i någon slags ringdans där.
Nej, precis.
Det hade varit väldigt märkligt.
Där, ja, det hade ju varit helt sinnessjukt.
Den här konstiga dansen, nu har de väl, har inte ringdansen lite bytts ut mot den här konstiga de gör när de har liksom nästan raka armar?
Ja, jag skulle säga U21-dansen. Den liksom fick verkligen ett ansikte under U21-sommaren där då, med Guidetti och ja. Vet, de hoppar sådär liksom helt stela i benen. Det är inte så att de böjer på knäna, utan de hoppar stenhårt på något sätt, och med armarna bara viftar dem också som en robot där, liksom. Det är en speciell, jag tror lyssnarna kan säga det lite framför sig, det är en ny typ av firande som man säger.
Ja, precis, den går man inte in och deltar i av många skäl, men det blir också svårt när man kommer i någon slags total stenansikte och att sådär, jaha, 47 minuten, var det där det avgjordes eller?
Ja,
så,
precis.
Att det blir, man går runt och känner sig väldigt obekväm.
Ja, man måste hitta rätt nivå där. Bara, fy fan vad kul. Men kan du inte bara liksom försöka berätta här och gå igenom vad som händer här nu? Vad sa ni inför matchen och sådär? Jag kommer ihåg att jag försökte det mycket med Öl. För vi hade pratat om det. Att han fick så mycket sms av sin, vad var det? Av sin, någon, hans familj alltid. Så alltid, han hade det som ritual tror jag. Att i halvtidspauser så tog han upp sin mobil. Han smög upp den sådär. Utan att Stara såg det eller vem det nu var som hade varit hans tränare under åren. Och kolla lite grann sådär att han ville höra lite grann om han varit bra eller sådär. Så jag försökte fråga honom lite om det, men han ville bara, ta nu, basha för fan, han slappna av. Jo, jag vet, jag måste få upp en text här, tänker man liksom. Ja. Det räcker ju inte, jag kan inte vara liksom så här och dricka en bash och tycka fan vad kul grabbarna har här.
Ja, nej, det är ju en annan sak.
Ja, för vet, Niklas Strömstedt, han satt, in där i
omklädningsrummet. Han satt i omklädningsrummet
ja,
också.
Ja, precis. Och för honom måste också vara lite surrealistiskt. Sådär.
Ja, jag vet att Strömstedt har sagt i efterhand att hur stort det var att han, för det var, och det var ju ett roligt, det var ett dubbelt perspektiv, för han, det var hans idoler på ett sätt, eller han är ur AIK-are sådär, och var ju jättelycklig. Och samtidigt var det några där som Nisse Johansson som har sett upp till Strömstedt. Mm. Och de tyckte det var coolt att han var där.
Ja, det.
Så det blev liksom båda vann. Men jag vet att Strömstedt sagt att det här var så coolt, men jag minns Niklas Strömstedt där, att han också var lite, inte obekväm kanske, men att han satt ju där i någon kostym, han kunde inte heller gå in och köra den här robotdansen riktigt sådär, utan han var ändå lite tillbakadragen där.
Ja,
och satt, så man kanske satt och njöt bara då, helt enkelt. Det sägs inte så mycket intelligent heller.
Nej,
det är det också som man har när man ska försöka samla citat.
Nej.
De säger ju inte så mycket mer än att det är obeskrivligt eller att det är just så jävla skönt.
Nej, precis, så är det ju. Och det är lite svårt också sådär, är man tv-reporter och det är rörliga bilder, då handlar det bara om att fånga den här immiga känslan, du vet. Man ska gärna få lite öl eller champagne som sprutar mot kameralinsen och någon som kommer in och skriker och, och sen bara försvinner. Det är ju bra tv, det är precis det de är ute efter. Om det är Simon och TV4 som sänder, det är precis det de är ute efter. Men som skrivande reporter, det går inte att återberätta det. Alltså, kommer Dan Öhlund, han skrek rätt in i kameran. Det blir liksom, det lyfter inte den där texten.
Nej, och det kan vara ännu svårare om de allsvenska guldomklädningsrum som jag har varit i. Då hade jag ofta rollen att jag skulle skriva något längre. I alla fall i ett kvällstidningsperspektiv så säger vi en text på 6000 tecken kanske. Och då skulle den vara lite mer, alltså vägen till guldet. Ofta kanske det kunde vara så där viktigt nu att vi har, kom det kanske från chefen, vi ska ha gulddagen i detalj.
Ja.
Du vet, sådär, ja, så mycket detaljer som möjligt, ja. Kanske vägen till guldet.
Ja, vad de lyssnar på för musik.
Ja, precis. Så. Vad sas på matchen någon gången? Vad åt de till lunch? Mm. Och du vet, vi får försöka gå och samla de detaljerna där.
Mm.
Det är ingen som vill prata om att de åt ett äpple klockan 3.
Nej, precis. Men sen, i det här reportaget som jag skrev då 2009, det var ju Dan Öhlund, och andra sidan så var det Kim Kristensson, som jag också, jag följde ju båda de här målvakterna, så det var liksom ett litet målvaktsknäck.
Ja.
Så efter det varit så Öhlund, och fått den här kraven och lite champagne i håret, så, så tassar man vidare bort, 50 meter bort, in i blåvitt, och där är det liksom, det är ju som att någon har dött där,
ja.
Knäpptyst.
Ja, men det var ju en speciell match också, eftersom båda hade guldchans.
Precis, så man glider fram och sätter sig bredvid Kim. Så, Kim, läget så, han säger inte ett ord liksom. Då handlar det också, det är ju helt annorlunda. På 2 minuter där ska man ju byta helt hållet.
Det ställs inte många intelligenta frågor.
Nej, då är det bara, hur besviken okay, är du? Jag fattar det. Vi kanske hörs i telefon imorgon och bara snacka igenom. Ja, vi får se.
Men i efterhand så ger ju ofta begravningsstämningsomklädningsrummen, alltså förlorar omklädningsrummen mer. Ja. Det är ju lättare, citaten blir kanske inte så skarpa. Nej. Men skildringarna är ju, kan man ju ofta vara mer värda.
Där har vi ju en fördel jämfört med tv-gänget. Ja. Det händer inte ett skit där, det är ingenting som händer. Utan ja. Alla sitter och det är inte ett ord som sägs. Så, men därmed så kan vi ju beskriva det mycket mer.
Det kan ju vara bra ord, alltså, det är ju en viktig scen i Blådårar som ju börjar med att MFF åker ut.
Ja,
och när de sitter i det här begravningsstämningsomklädningsrummet på Råsunda kanske. Så det kan ju ge någonting om man sen har en tydlig historia att berätta. Men det kan alltid vara bra som ett tips sådär, att även om man inte har uppgift att skriva om det förlorande laget, att nu är det sällan det är rena finaler i fotboll, men i hockey är det där till exempel. Det kan vara värt att titta in i det där omklädningsrummet och samla på sig lite där, för det kan vara starten på en historia som du skriver nästa år kanske.
Ja, exakt.
Så de detaljerna kan bli mer värda i förlängningen.
Ja, men detta var ju då 2009, Johan, och sen dess så har det ju ändå hänt rätt mycket med omklädningsrummen i svensk fotboll.
Mm.
Det är ju då, vad kom vi fram till, att det är 8 år sedan vi stod där. Och nu är det i princip omöjligt att komma in i omklädningsrummet efter matcher.
Ja, jag ska låta det vara osagt om det finns säkert några klubbar där man fortfarande får göra det. Men det var väl också, det blev väl bekvämt för jag tror att många hade önskat att journalister inte fick komma in i omklädningsrummet. Mm. Och när många flyttade in på nya arenor med nya omklädningsrum, så blev det naturligt att ta det steget att nu håller vi det här för laget och så får ni prata med oss utanför. Och det här har alltid varit så viktigt för journalister också. Man hänvisar alltid till att det är så fin öppen stämning, för de har öppet omklädningsrum, man kan trava in där. Personligen så gör det mig väldigt lite faktiskt. Mm. Huruvida det bygger ju såklart på att spelarna inte är otrevliga och sen bara sticker. Nej. Utan att man såklart får prata med dem sen. Nej, när absolut. De har duschat färdigt.
Men efter en allsvensk omgång 7 så ger
jag saknar inte den tiden jättemycket. Nej. När man gick runt i Elfsborgs omklädningsrum och bland liksom nakna män och skulle, det blir ju liksom en slags perverterad mixad zon där med 7 människor i halvcirkel runt en naken Bella Berglund som väldigt oblygt också står naken och ger sin analys. Jag tycker inte att det blir sämre för att man väntar tills han har duschat.
Nej.
Och sen ska man inte helt glömma att det är lätt att tro att de är några gudar och att de alltid har världens bästa självförtroende själva. Jag vet inte om jag hade så här älskat att folk ska liksom titta på när jag klarar av mig och duschar. Fan, några har kroppskomplex eller finniga ryggar eller vad det kan vara. Mm. Att man inte tycker det är så jävla kul helt enkelt.
Nej.
Så tror jag flera har känt.
Liksom. Absolut, och jag minns, nu när vi pratade om det faktiskt, kom på det nu, så ett av mina allra första allsvenska porträtt som jag gjorde när jag var på offside, och ganska grön. Det var Jonathan Johansson när han var i Malmö.
Mm.
Så var det efter en träningsmatch. Och jag hade liksom anammat.
Var det då som Mattias Göransson strök när du hade skrivit att han beställde kaffe och så?
Ja, jag tror det. Ja, jag kämpar man lite grann. Men då var det så efter en träningsmatch. Och här är jag var ju så där liksom, som jag fortfarande är. Men det här med Gator Lease och sådär, att man ska liksom följa med vart de än går och sådär. Så jag minns ju det så väl. Vet, efter matchen så var man i omklädningsrummet. Det var väl jag och 3-4 reporter till. Och så gick Jonathan Johansson stod och snackade lite grann. Han klädde av sig naken, tog på sig badtofflarna, traskade in i duschen. Jag följde efter honom. Ställde mig, han hängde upp sin handduk där, du vet, förkrokad. Står och duschar och fortsätter så här snacka med honom. Så här, efter honom ska jag säga, fan, jag kunde gett honom 5 minuter där i duschen.
Faktiskt.
Ja.
Han var väl kanske för snäll.
Ja,
för
att säga till.
Han var ju väldigt snäll.
Fortfarande Jonathan. En av de trevligaste fotbollsspelarna. Vi satt och drack rödvin hemma hos honom. Kommer jag och lyssna på Jeff Buckley.
Ja,
det
nådde inte texten.
Jo, jag tror det.
Ja, men så är det ju. Men det är alltid, man använder ofta det som argument. Sådär. Ofta att det är tecken på att en klubb är öppen. Jag tycker nog den kan vara öppen ändå, även om omklädningsrummet. För mig gör det ingenting om man inte får komma in där. Och det har ju också varit en diskussion huruvida det ska få vara kameror där inne.
Ja, just det. Som så. I hockeyn då.
Hockeyn är det väl, vad jag vet, omklädningsrumskameror i SHL. Jag vet inte om det är ljud, det ska låta vara osagt, men att man kan se dem, till exempel tränaren kommer in och är arg.
Ja, jag tror att det är Simon då som har rättigheten, som har en deal då, där de har liksom rättigheter sen om det är 30 sekunder eller en minut. Sen är det osagt då om det är med eller utan ljud.
Det kan vara en annan grej tycker jag, för där, alltså, klubbarna tjänar ju pengar på tv-avtalen och att på ett sätt är det rimligt att de också får någonting förutom matcherna. Men där blev det också, minns jag, någon debatt om och det var Rasmus Elm som var ute och svingade att han hade noll förståelse för vad det ska vara kameror där inne. Att omklädningsrummet är heligt och så.
Mm.
Omklädningsrummet överhuvudtaget
är ju heligt.
Ja,
det är det, ofta folk och många sådär sportchefer och sådär, när man just ber om tillåtelse att om man ska skriva om en klubb så ja, jag vill gärna vara med så mycket som jag kanske på spelarbussen, kanske vara med i ett spelarmöte och vara med på träning och kanske komma in i omklädningsrummet. Omklädningsrummet är heligt. Mm-hmm. Där släpper vi inte in någon. Så låter det rätt ofta nu.
Ja, men det är väl att det är underförstått att det här ska vara lagets själ och hjärta, ja, på något sätt.
På det många... är ju som en sakristia. Det är ju det. Det är ju prästens omklädningsrum. Det är ju heligt.
I kyrkan.
Ja, i kyrkan. Det. Ja, men det är ju ändå så. Det har ju nästan bibliska proportioner, ja, omklädningsrummet. Har du ju nästan fått?
Vilka kyrkor har öppna sakristier i Sverige som man får inte komma in i?
Jag vet inte.
Prästen, kan vi ta det här? Så jag bara duschar. Ja, men att man, för det är också ofta vår lingo i reportagen. Det är inte svårt att hitta ett enda reportage där inte ordet omklädningsrum nämns. Mm. Ibland för att det är den mytiska platsen och som kanske blir mer mytisk om det är stängt då. Att det är där som utbrott sker.
Ja.
Det är där som lagsammanhållning svetsas ihop. Mm. Det är där som det är banter, ja, som vi inte är så förtjusta, ja, i, va? Vad var det du läste nu här senast, någon engelsk lag?
Engelsk lag där det var en nyförvärv, jag kommer inte ihåg vilken klubb det var, men det var någon gång på 80-90-talet. Det var ett nyförvärv och spelarna skulle skoja lite banter då, så de gnädde in hans handduk när han stod och duschade i en kaktus. Och så börjar han då torka sig och så, ja, kan man förstå vad som hände.
Ja, jag vet inte om han just twillade upp, men man kan tänka sig att många efter förklaringarna, det är bara lite banter,
ja,
att det har dolt sig någonting, någon som faktiskt blir ledsen på riktigt.
Vi har rå hjärtlig jargong i omklädningsrummet.
Det är en klassiker, ja.
Ja, precis.
Där vet man också att om någon säger rå med hjärtlig jargong, är det ett par stycken som inte tycker att den är så hjärtlig?
Nej, exakt. Ja, men det är ju, menar fan, Trump var väl inför andra debatten, stor debatten mot Hillary, så var det ju den här. Det hade precis det här avslöjats med att grab them by the pussy, eller vad det var, det här gamla. Då pratade han ju om det i den här direkt sända debatten om att det var locker room mentality. Ja. Det är så här som vi killar håller på med. Liksom.
Ja, den får ju mycket skit om klänsrummet för att det anses, och nu i alla fall kopplat till herrfotbollen och herridrotten, att som en alldeles för grabbig plats och ett klimat som inte blir så sunt. Jag tror inte att det behöver vara så. Jag tror det finns jättemånga exempel på att folk har mått jättebra i omklädningsrum.
En bra diskussion i omklädningsrum har också funnits.
Ja, och det är också slående när man pratar särskilt med gamla spelare om varför de fortsätter eller varför de kommer tillbaka till allsvenskan. Så hur många som faktiskt inte nämner så mycket själva matcherna sådär, utan just det vardagliga kötet i ett omklädningsrum. Att det är någon slags glädje i vardagen så. Så det är inte att det behöver vara någon penalism som pågår där alltid förstås.
Nej, exakt.
Har han tappat omklädningsrummet? Ja, det är väl en fråga.
Ja, just det.
Som ofta ställs i Eurotalk. Ja, har tränare X tappat omklädningsrummet? Och så har man olika teorier om det.
Ja, just det.
Betyder då att man inte har spelarna med sig helt enkelt.
Ja, precis. Och Ranieri får väl kanske förkroppsliga det då. Det var ju mycket snack om det när jag läste att han tappade omklädningsrummet till exempel.
Ja, där, apropå Ranieri, så det var väl ett annat klassiskt firande när Färöarna slog Grekland.
Just det.
Som ju då,
2-1 va?
Ja, så jag tror blev Ranieris sista match som förbundskapten för Grekland. Färöarna skrällde. Mm. Och,
det är ändå en av de tydligaste spikarna i kistan som vi kan vara med om, va? Ja. Han förlorar mot Färöarna i ett kval med 2-1.
Ja, det får man nog säga. Ja. Ett kval som han har startat rätt illa också. Ja. Men där firades ju kraftigt. Och sen är också omklädningsrummet ofta en bild av, det är en hierarkisk plats. Mm. I laget, alltså vilka som tar mest plats. Hela den här Anders Svensson-historien med Vetlanda-Posten nu handlar ju om hur Zlatan var i omklädningsrummet. Mm. Alltså när ingen utifrån ser kanske.
Exakt.
Och också används ofta som hierarkisk plats när man ska skriva texter. För det kan ofta vara så där om man får byta om där eller inte. Mm. Jag har sett många sådana där när svenskar har hamnat i frysboxar och sådär och kanske liksom varit mer eller mindre utfrysta i en klubb.
Ja, vad fan var det nu på tal om Hellenius? Var det inte någonting?
Jo, han fick väl, tror jag, när han var i Genoa, gick inte så bra där, så tror jag att han var så mycket utanför att han till slut fick byta om i en skrubb angränsande till omklädningsrummet. Och var väl ett tydligt tecken på att han inte var så uppskattad där, minst sagt. Men så tror jag att det kom någon sen som tyckte synd om honom, om det var någon ny tränare eller materialare som sa att här kan du inte byta om, liksom. Det är klart att du ska ha en plats här, men då hade han börjat triva så bra i skrubben. Eller om också man gjorde det lite på pinchi, att så här, nej, nu ska jag fan ha min skrubb. Så. Men med Gishi Molin så var det väl så i Anderlecht att, du vet, så här, plötsligt en dag när han skulle komma till träningen fungerade inte nyckelkortet.
Ja, precis.
Att det var då att han fick till och med byta om med juniorerna.
Ja,
det. Att det ofta är en markör på det sättet också.
Precis. Och sen så har man det här med musiken, omklädningsrummen och sådär också. Det är också någonting som, vem är det som bestämmer vilken musik som ska spelas och sådär. Det är också en hierarki i omklädningsrummet. Och så. Men jag tror att en sak som kanske, om vi säger att allt fler svenska klubbar har stängt dörren till omklädningsrummet för reportrar, så har den ju öppnats upp för den stora allmänheten på grund av då Instagram till exempel.
Ja, just det.
Där får man ju, alltså det kan man ju säga nu efter Barcelona vinner mot PSG till exempel, eller stora klubbar, Real Madrid. Man kan säga liksom att Marcelo tar upp mobiltelefonen och klipper av en bild på liksom jublande spelare, och så är det alltid någon kille i bakgrunden som kanske, du vet, står och dricker en öl lite grann, och så fångas det, så blir det en rubrik av det och sådär. Så att på så sätt så har man kommit in i den här sakristien, allt fler.
Just det, fast på deras villkor då.
På deras lite. Villkor är det, ja.
Men det blev ju just med svenska landslaget. Dels var det väl när förra U21-gänget kvalade in till EM som de sen vann. Då var det väl när de gjorde honörerna i omklädningsrummet, va?
Ja.
Som ju då blev hånet från omklädningsrummet. Och det var väl en stor groupie som togs, jag vet inte om det var Zlatan eller någon annan spelare, som lades ut efter att Sverige slog Danmark i playoffen.
Mm.
Och det som just Kim Källström lite halvt subtilt kritiserade i sitt sommarprat sen, att det var viktigare att ta selfies och håna Danmark än att bara sitta och fira med varandra, helt enkelt.
Sådär. Precis.
Så ja, vi får ju bilder, men de är lite styrda då kanske. Ja. De lägger ut vad de själva vill.
Så är det. Och är det så att man är i London och man håller på Chelsea och man ska ut och köra den här Stadium Touren på Stamford Bridge, eller man är i Madrid och ska ut på Bernabeu och sådär, så är det ju sådär, ah, här har vi planen, här har vi alla troféerna och här är det presskonferenser efter matchen. Men grande finalen är ju alltid, här kommer vi in i omklädningsrummet. Håll i hatten här. Alltså. Sitt ner på bänkarna och bara ta in det här, säger den här guiden. Liksom. Och så är det ju helt kliniskt. Det kanske står sånt här, liksom, ett flak med inplastade vattenflaskor på en massagebänk mitt i rum. That's it. Det finns ingenting där. Men det är som att,
apropå det allra heligaste.
Ja, men det åker ju alla mobilkameror upp. Liksom, och folk knäpper bilder. Till, nu sitter jag här på Suárez plats. Nu sitter jag på Ronaldo plats och sådär. Där är det ju som att där når man ju piken på den här touren. Alltså.
Ja, och det bekräftar ju det då om omklädningsrummet som det allra heligaste.
Mm.
Det var ju roligt det som Texas berättade när han pratade om bortomklädningsrum i Allsvenskan. Mm. Och särskilt kanske på tiden när det fanns lite mera skruttiga arenor där det liksom var så trångt och jävligt. Men så sa han ju att vissa lag gjorde också, han misstänkte att de gjorde någon slags omvänd psykning genom att inte göra det så jävligt för motståndarna som möjligt, utan att locka in dem i lyx, ja, som man sa. Där det liksom stod, där hemmalaget hade lagt fram otroligt mycket godis, ja, skålar och fina mackor och chips och sådär. Så att man liksom, det säger också något om så här Texas inre kamp med frestelser.
Ja,
så, så att man då inte kan hålla sig från att så här gotta ner sig och då kanske hamna lite på hälarna första femton.
Ja, precis. Ja, precis. Sen är det de här klassiska, du vet, att när man åkte till, var det Gävle eller vad fan det var? Du vet, när de öppnade upp, det var när de kom in. Och det var liksom en match i oktober. Han öppnade fönstret på vid gavel innan. Och sådär,
ja,
så
just det.
Det var liksom minusgrader. De kliver in där på det här kalla kaklet på golvet. Så här psykningar. Och sen var det syrianska som hade liksom någon slags ventilation direkt från någon kebab.
Ja, att det var ett kebabstånd utanför. Så ja, att man då blev så hungrig så att man tappade fokus på matchgenomgången.
Ja, just det.
Det får man ju också klara av, kan man tycka.
Ja, man tycker det.
Men omklädningsrumshistorierna kommer ju fortsätta i alla fall.
Det börjar bli dags att runda av detta avsnittet, men vi ska väl säga så att förra veckan så nämnde vi att man har ju chansen här då, om man lyssnar på podden och inte är prenumerant på fotbollsmagasinet Offside, så har man nu en möjlighet. Om man går in på offside.org/teckna, offside.org/teckna, så kan man hoppa på ett erbjudande då, 3 nummer för 179 spänn. Man kan även då testa givetvis en helårsprenumeration om man känner för det. Men det är ju ett förmånligt pris man har här, och man gör man detta nu så kommer man få vårt kommande nummer hem i brevlådan. Så att gå in där på offside.org/teckna. Så testa i alla fall. Se om Offside är någonting för dig.
Ja, och vi ska säga strax innan vi avslutar med vår sista lilla bit. Anders har något förberett här. Så gjorde vi veckans avsnitt 145 i samarbete med C-More. Och idag är det 17 dagar kvar till allsvenska starten. Och uppladdningen på C-More fortsätter närmast då med Svenska Cupens semifinaler. Där det på lördag är IFK Norrköping och Brommapojkarna. Och på söndag Häcken och Östersund som gör upp om en finalplats då. Och så är det träningsmatcher i veckan också. Imorgon torsdag, om det är onsdag när ni lyssnar på oss här, så är det Örebro mot Hammarby. Och till helgen så visar de bland annat Molde mot Malmö FF. Och lyssnar man på oss, det vill säga Offsides podcast, så kan man då ta del av det här exklusiva erbjudandet. Halva priset första månaden, det vill säga 199 kronor utan bindningstid. Gå in då för att få det här på cmore.se/offside.
Ja. Jo, jag tänkte på detta i, faktiskt i samband med det här Vetlanda-posten. Och
ja, det blir aldrig av med.
Nej, det hade man återkommit till det, för det finns några saker till att säga. Det är ju så att jag lyssnade på Olof Lunds senaste poddavsnitt. Det var ju med Öskan, Djurgården nu då. Och noterade här att igår, efter den här Vetlanda-posten, Anders Svensson-grejen, hade blivit stor, så bloggade Olof Lund. Han kände väl att det var lite trist för honom som hade något som han kände var väldigt intressant, det här med att Öska med hans bakgrund och med hans namn och hans invandrarbakgrund. Att de pratade ganska mycket.
Att han hade kanske fått, i och med den, bevisa mer.
Precis.
Än Sven Svensson.
Precis. Och han tyckte att det var lite trist att den här Anders Svensson-grejen kom i vägen för det här. Samtidigt så ska man ju ändå säga, det är ju lite märkligt att Olof Lund, måste man ju säga, för att det är hans egen sajt, han skriver det själv sådär, Fotbollskanalen skriver också om det här, så att då skulle väl han kunna i så fall säga, fan, nu är det viktigt att vi tar den här, försöker lyfta upp den här debatten, potentiella debatten om liksom svenska med invandrarbakgrund som inte får chans inom förbundet eller allsvenska klubbar eller elitfotbollen. Nu är det viktigt att vi tar det här. Men det gör ju inte fotbollskanalen, så att å ena sidan, jag vet inte riktigt.
Nej, men så har man ju känt massa gånger själv, hårdraget efter varenda offside-rep, för att vi är i ett större perspektiv en ganska liten publikation, och att man tycker att grejer borde få mer spin så. Ja. Om vi var, när vi gjorde stort reportage från Qatar, apropå kommande VM där och förhållandena där, så kunde man verkligen känna att här läser man texter där det står att sportjournalister är insnöade och att det aldrig liksom granskas någonting eller så. Sen har vi det här och det pratas ändå om ett felaktigt domslut eller en filmning i La Liga. Så känner man ju ofta att ens grejer borde få ta mer plats. Så det, men det får man ju bara tugga i sig.
Men det är sagt så, det var intressant. Jag menar, Olof har ju rätt i sak egentligen. Att det är ju en viktigare sak egentligen.
Men var intervjun med Öskan, jag har inte lyssnat på den än. Eftersom jag intervjuade honom själv här tidigare i vintras, så är jag lite nyfiken.
Ja, precis. Nej, men det var det jag tänkte på, för att förra veckan så läste jag en lång intervju med David Letterman som var väldigt intressant. Man gillar ju Letterman mycket. Men det handlade mycket om nu senast det här med Trump och sådär. Nu är han ju pensionerad då, men reportern frågade, hur skulle du ta dig an Trump och sådär? Jag skulle förbereda mig som satan och sådär. Men så sa han, samtidigt de sista åren när man jobbade så blev man lite trött på alla de här publicisterna och alla agenterna som sa, kommer Jude Law till studion eller som gäst, så då vill han inte snacka om sin skilsmässa.
Nej.
Eller kommer den gästen för att inte snacka om den här senaste skandalen och sådär. Så det blev så himla mycket styrt. Och så sa han då det att en dag så kom då liksom producenten och sa, nu har vi äntligen fått hit vår drömgäst liksom. Letterman, vem då? Vem då? Neil Armstrong. Wow, sa Letterman. Fan vad kul alltså. Ja, ett problem bara. Ja, vadå då? Han vill inte snacka om månen.
Och då ska man ju veta också att Neil Armstrong har ju inte, det är väl Buzz Aldrin, den andra astronauten, har väl valsat runt i jättemånga andra sammanhang. Ja, nästan blivit en slags, hårdraget, någon slags Brinkenstjärna figur. Han har varit med i många olika sammanhang. Ja, men Neil Armstrong har ju verkligen varit rätt fyrkantig. Han är ju verkligen månlandningen och that's it.
Ja, det är ju så.
vad ska vi annars prata om?
Nej, precis.
Läget?
Nej, precis. Men anledningen till att jag kopplar ihop detta med Olof Lunds intervju med Öskan är ju att, men du gjorde också en lång intervju med Öskan i det nummer som fortfarande finns ute någon vecka till här. Och man kan tänka sig när Öskan sätter sig i intervju med dig eller med Olof Lund, och man vet om, okej, det är inte bara liksom 5 minuter här efter en match, utan han sitter ner och det ska bli ett liksom längre samtal. Man vet ju om att Öskan redan har tänkt på att det finns vissa saker som kommer tas upp här.
Mm.
Precis som en Neil Armstrong, om han sätter sig i intervju så vet man, jag kommer behöva prata om månen. Jag vill inte
den
prata
är ju
om.
Ännu tydligare.
Ja, precis.
Det går inte att hitta
Öskan
tydligare.
Vet ju om att han behöver prata om sin bakgrund. Och det är ju det som de pratar mycket om. Och det pratar du också om i din intervju med honom. Och han vet om att det kommer komma en fråga om hans kriminella bostad som sitter då fängslad i Frankrike. Han vet om att det kommer. Det fanns någonting lite...
Du menar om han hade kommit med ett krav till Lund och innan att jag vill inte prata om min väg fram till Djurgården?
Ja, precis. Jag vill inte prata om den. Jag vill inte prata om min bostad. Men därmed vill jag för det är ju ändå så. Det framgick av din intervju och det framgick av Olof Lunds intervju med Öskan att han är ju en av de största, jämte kanske Jörgen Lennartsson, fotbollsnördarna som verkligen älskar att titta på fotboll och läsa om fotboll och verkligen fundera fotboll hela tiden. Han lever ju för fotbollen, Öskan.
Mm, mm.
Att han skulle få göra det någon gång precis som om det är så att Neil Armstrong älskar att måla liksom, då kanske det är det han skulle vilja prata om, men det är ingen som bryr sig riktigt om det.
Nej, det håller inte för Letterman
riktigt. Nej, precis, för att han får på något sätt symbolisera någonting, precis som Neil Armstrong får symbolisera och göra den här stora grejen, var den första mannen på månen, så får Özcan symbolisera det här nu, att han är den första elittränaren med en invandrarbakgrund i Sverige.
Det är ju, jag brottades ganska mycket med det där när jag gjorde intervjun, för på ett sätt var det hela ingången till varför jag ville göra honom. Det är klart att tajmingen fanns för att han var ny Djurgårdstränare så där, men att jag visste ju om hur mycket tid han lägger på taktik och analys, och han har ju massa tankar om videoanalys som är superavancerade verkligen så. Mm. Och vi pratade en del om det, och han sa just det att det är konstigt under min tid, jag har fått väldigt lite frågor om taktik och spelsystem, och min plan från början var väl just att då ska vi bara prata om det. Mm. Sen klarar jag ändå inte riktigt av att hålla det då, för att det blir så svårt om man, och särskilt över lite längre utrymme, om man ska berätta hur någon har kommit till en viss plats. Det skulle också bli konstigt att helt ta bort det, de erfarenheter han har i bagaget som har påverkat till den han är idag.
Ja.
Men jag brottades jättemycket med det, för att jag la upp det lite som att det är det knappt någon som har gjort, utan folk vill prata om att han är, har fått kämpa sig fram med invandrarbakgrund och också i syrianska, där han bar syrianska och sådär. Och sen gör jag samma sak själv i princip. Jag klarar inte det riktigt. Mm. Och man litar väl inte riktigt på att det blir tillräckligt intressant över 9 sidor om Özcan bara skulle prata om spelsystem. Och här var också lite lurigt, eftersom han skulle då bara prata om någonting som låg framför. Han har inte börjat ta Djurgården.
Nej, precis.
Nej, det skulle bli ett ganska tråkig läsning.
Ja, och det är samma för Olof Lund när han pratar med Özcan. Det är också, givetvis, här är det ju inte intressant. Och det är det vi säger, vi kanske ska återkomma. Nu bara berör vi den här saken som Olof Lund och Özcan är inne på. Som är ju ändå en viktig sak. Så vi ska inte bara vifta bort den. Det är ju verkligen intressant. Men man kan också förstå Özcan ibland att fan, det här var kul att snacka om någonting annat.
Ja, man kan väl i alla fall påminnas om att han får snacka om det också.
Precis.
Åtminstone. Ja. Men jag såg ju att det blev rubriker innan det kom det här Vetlanda-Postens bomb. Så det jag såg var inte just rubriker om invandrarbakgrunden, utan om att det har inte gått så bra för Özcan inledningsvis, i och med att Djurgården kuppfloppade då, och att han var ute ganska skarpt mot att han inte riktigt hade spelarmaterialet han ville ha. Och det, å ena sidan kan man tro att det är lite signalpolitik och sätta press på just Bosse Andersson så, men han är ju också, apropå tappa omklädningsrummet, vet inte riktigt hur man skulle reagera om man var Elliot Tjeck eller Rune Larsson eller de som faktiskt har spelat under honom nu. På ett sätt så såg han ju dem lite.
Ja.
Jag vet inte exakt, jag har inte framför mig, så jag vet inte exakt vad han sa.
Nej, men
han var ganska skarp mot dem.
Tydlig där med liksom, det är ju ändå ett litet missnöje han har, att han trodde att det skulle vara lite grann som det varit i Syrianska eller i AFC och sådär, att han skulle få väldigt mycket mer involverad i truppbyggandet.
Mm.
Men att Bosse då har kört kanske lite, vad då Özcan känner, lite för mycket kanske ett age race, och han har inte riktigt fått de spelarna som han har önskat och så. Han har inte riktigt kunnat dra nytta av sitt stora liksom kontaktnät som han känner att han har.
Mm.
Och han säger öppet så, liksom, när Olof Lund, vad är det du är ute efter? Sådär, ja, jag skulle väl ha 2 försvarare, gärna 2 anfallare. Ja, definitivt en central försvarare. Sådär. Då tänker man liksom, ja, får han inte in den här? Alltså, det är ett högt spel han spelar för den här försvararen. Som ska spela, som känner shit, jag är bara liksom en temporär lösning för, i brist på bättre möjligheter eller bättre alternativ.
Ja, förhoppningsvis blir det någon slags knyta näven i fickan då, men ja, man är ju lite balanserad lite på slaklina då.
Det gör han ju, absolut. Och precis som du säger, så jag misstänker också lite grann att nu tanken på den här svenska cupen fiaskot, han säger det själv, så det hymlar han inte om. Men det är också lite så att det känns redan som nu, bara några månader in i sin post, att Özcan håller på liksom att pega upp för det, att han ska bygga upp en liten taggtråd sådär, eller en liten mur mellan sig sådär, att han vill att supportar och reporter kanske ska förstå att hade han fått fullt mandat så hade det nog inte sett ut så här. Så att man kan inte bara skylla på honom, utan nu har han det materialet som Bosse Andersson har försett honom med. Då ska han trolla med det.
Mm.
Så att han pekar upp för det lite redan. Det är ju ganska tidigt får man säga. Så att det blir ju spännande att följa den här vägen.
Ja, verkligen. Men jag sitter fortfarande och tänker på det här med Neil Armstrong som inte vill prata om månen. För det kan man ju, jag har aldrig haft något sånt. Det är svårt att hitta någon som är så förknippad med en händelse som Neil Armstrong och månen. Alltså Özcan är ju inte ens i närheten med sin historia, så att säga. Liksom, jag vet nästan inte vad det skulle vara i ett offside-universum att Tobias Regnell åkte ju ner och träffade för några ganska många år sedan nu rumänen som missade straffen. Belodedici. Att han får audiens hos honom men att han inte vill prata om straffen. Då med all respekt så bryr man inte så mycket om Belodedicis karriär. Det hade ju inte kunnat göras då. Och ibland så hamnar man ju lite mellanting att det är väldigt sällan vi är uppe med de personerna och intervjuar där de säger att det här tänker jag inte prata om. Gudskelov så slipper vi allt som oftast de här letterman-grejerna att det kommer. Det är inte så ofta vi skriver om skilsmässor och sådär heller. Men att det är absolut 0-0 tolerans för att prata om vissa saker. Däremot så kan det ju vara vissa spelare som hintar eller om att de inte är så pigga på att prata om vissa saker. Och då kanske är det ändå saker man har tänkt att prata om. Och då är det lite lurigt. De har inget förbud men att man, de peggar också upp för att jag är inte så sugen på att prata om för det har jag gjort mycket. Det är tillåtet att göra det fortfarande. Men samtidigt så kan man ju då diskutera om kommer det bli särskilt bra då om personen inte är så piggad. Så var det när jag gjorde porträtt på Niklas Bärkroth när han var ny i Norrköping inför guldsäsongen. Då sa han just det innan att absolut, klart det är bara kul om ni skriver om mig. Inte jättesugen på liksom, att tröska det här med min tidiga debut när jag var 15 i Blåvitt och sådär. Och då hamnar jag i ett lurigt läge. För det hade jag tänkt att prata om. Inte bara det. Men att, för min poäng rätt mycket var att man pratade om Bärkroth som nästan hans tåga gått. Fast han var liksom 20. Och säsongen efter i Blåvitt när han var lite halvordinarie och man sa att det kanske inte blir något av Bärkroth. Då var han 17-18. Det var absurt liksom. Och också hur de erfarenheterna har påverkat honom till det han är idag. Kanske med ett andra genombrott. Då går det ju liksom inte. Och jag kan förstå honom att det inte är jättekul att prata om. Och det kanske inte var så bra att han debuterade när han var 15. Och det kanske var tränarnas fel. Så där, vad vet jag. Men att det skulle bli ännu löjligare att låtsas som att det inte har hänt. Liksom så. I alla fall om man ska skriva hans berättelse är det ett fokuserat samtal på. Nu ska vi bara prata om dribblingar här. Det är ju du ganska bra på. Då kan man ju skita i det. Men där är ju också sådär hur ärlig man ska vara som journalist. För då kanske man säger att nej, det behöver inte bli så mycket om det är kanske någon fråga. Sen vet man ändå i huvudet att det kommer nog bli lite mer än någon fråga om det.
Men Bärkroth är ju klok och oftast när de är kloka så inser de att i kontexten i den stora berättelsen så är detta ändå en viktig del. Det går inte att bortse från det här. Hur du har format dig eller vad det har gjort av bilden av dig eller dina olika förutsättningar. Så då fattar ju ofta de det om det är en bra person. Men...
Och så. Också kanske om, när man väl läser texten sen och ser att det är inte liksom något så här utlyft från det utan att det bygger på att man ska kunna berätta hela historien. Så
precis. Ja, nu så är det hög tid Johan att gå vidare i livet. Vi tackar för detta avsnitt 145. Och vi, som man kanske märker, har ökat fokus på svensk fotboll. Och det kommer vi verkligen göra nu kommande veckor när det är allsvenska premiären runt hörnet.
Och vi har väl något av ett specialavsnitt nästa vecka.
Det får vi säga.
Med stort allsvenskt fokus. Och veckan efter det är det allsvensk premiär. Jajamän. Så det lär inte bli mindre.
Nej, ha det så bra. Hej!